Välkomna tillbaka till Klocksnack tillsammans med Nyman Sur 1851. Avsnitt 2 för säsongen. Som vanligt så är det jag, Denke och Federico, känd från bland annat Svensk Damtidning. Idag så är det ju fokus på någonting som hände typ förra veckan. Förra veckan för oss i alla fall. Och det är ju någonting alldeles speciellt för oss klocknördar, eller hur, Federico?
Absolut. Hej Denke, roligt att vara här igen. Nyss hemkommen från Basel. Tack för att du nämnde det med Svensk Damtidning. Inte helt frivilligt kan jag säga. För
men det var fina bilder. Det var, jag tycker att det var ett bra reportage.
Du tycker det? Ja, tack.
Det var hög kvalitet på journalistiken, bra bilder. Lite småfel i referenserna de droppade i texten.
Ja, inte mitt fel kan jag säga.
Nej, nej.
Nej.
Du var ju stekhet. Det är egentligen det. Vi slänger ut den. Du var stekhet på bilderna.
Ja, jag kan ju se vad mina kollegor säger. Ja. De kommer fram till mig och säger: Fede, vet du vad? Du ser bättre ut än vad den här bilden visar. Du ser inte ut sådär.
Men det var inte Svensk Damtidning vi skulle prata om. Vi ska ju prata om Basel.
Vi ska prata Basel.
Jag gör så här. Jag slänger ut bara en direkt fråga. För du var ju faktiskt där. Jag var inte där. Jag reser inte. Helt enkelt. Men bara så här, allmän intrycket av mässan. Jag gör så här, vi kan väl gå lite hardcore direkt här och bara, jag ställer frågan. Var det en mindre mässa i år än förra året? Jag har hört en del säga det.
Det var färre besökare, var det. Om man jämför med föregående år. Men inte så att det märktes någon nämnvärt. Det är så mycket folk. Jag tror att förra året var 150 000 besökare och i år kanske det var något färre. Men jag har också hört att det var lite färre, men det är ingenting som märktes egentligen. Sådär,
det var ingen skillnad liksom med antalet utställare? Eller?
Jo, det var det. Flera märken som brukar vara på Basel, vi hade ju Lyst till exempel, de var inte på Basel utan de var på SAH. Olika independent-märken var inte det heller. Så att lite färre utställare och något färre besökare, men en fantastisk mässa. Det var möta våren i Paris, ingenting, släng det i väggen. Möta våren i Basel, helt fantastiskt, helt fantastiskt.
Var bara lite så här snabbt då, vad liksom stack ut mest? Om du bara får komma på en grej riktigt fort.
Ja, men det är alltid så här, jag menar, Rolex, som vanligt får man väl säga.
Ja.
Men Rolex, de släppte ju sina nyheter på nätet den 22. Och då står man så här framför datorn klockan 12 och så tittar så där. Hela butiken är liksom, ingen folk är det, inga säljare, alla står där och bara väntar.
Man har ju inte sett något liknande sedan Ingmar Stenmark tävlade i slalom,
ja, men
på 80-talet.
Precis,
det är bara
precis,
Sverige
precis.
Stannade.
Ja, men exakt. Och det är lite så också nej, men det är lite kul för om man tittar på föregående året med Rolex, lite den där slaviska ringen och hela det, så var ju alla så otroligt liksom, så här, upppumpade efter att de släppte nyheterna. I år, när de släppte nyheterna, så var det lite av en känsla så här, ja, okej, nu ska Idweller och naturligtvis Sidwellen, så vi ska prata lite mer om så,
lite, vi ska prata rätt mycket om Sidweller idag.
Men så det var lite så här avvaktande, men sen när vi satt ner på plant och vi började prata sin emellan. Så, och när vi väl kom ner så insåg vi vilka fantastiska nyheter de har släppt. Och vad det kommer betyda försäljningsmässigt och så vidare. Så att Rolex, absolut. Absolut.
Men väl på plats i mässan då? Vad stack ut mest på mässan? Vad var det första som slog dig när du kom in? Var det så här, Rolex.
Nej, men det är lite, alltså vi har gjort bokade möten. Vi var där i 4 dagar och vi har massor med möten varje dag och så lite. Men oavsett, det första man gör så springer man till Rolex. Båset är lite väl ödmjukt att uttrycka det. Det är ett stort hus med trappor och restauranger och grejer. Det är helt fantastiskt att de kan bygga upp det där. Men man går dit och så tittar man på nyheterna. Och så inser man hur bra Skydwellen är till exempel. Ni förstår att det är min favorit redan nu kanske. Rolex där, men det var mycket bra andra nyheter. Och man försöker göra sig ganska snabbt en överblick. Zenit, Defy, El Primero 21 till exempel. Nya relaunchen av Tavian, Tag Heuer.
Jag kan bara tänka så här, från mitt hemmaperspektiv då, vi som satt kvar i Sverige, förfördelade och ensamma framför våra datorer och drömde. Det vart ju också Rolex. Det blev ju liksom kaos den 22 då, dagen innan. Tyckte liksom det mesta, mycket annat som bara drunknade bort. Mycket bra grejer som drunknade bort, som det tog några dagar innan man liksom... och med bra grejer tänker jag till exempel på Tudor.
Black Absolut, Bay,
Black
det är kul.
Bay, ja. Black Bay, ja, ja.
Ja, men det är ju så. Rolex ja. Är ju, det är ju Rolex och de andra. Det blir ju så. Och lite så för att kunna smälta och hantera det. Så man måste ju till Rolex liksom, montrar och titta. Liksom, för det. Och sen... När det lagt sig lite grann så börjar man liksom titta lite på de andra och sen så börjar mötena sätta igång och då får man gå in och klämma och känna och sådär och få en bättre uppfattning. Men
om man håller lite generellt så här, från sidan liksom så kändes det som att det som trendade absolut mest var reissues.
Ja.
Är det, fick man samma känsla på plats?
Ja, det fick man. Absolut. Allt ifrån Tag Heuer till deras nya Octavia. Du har ju märken som Rado som släppte en reissue på en gammal dykare på 60-talet som var helt fantastisk.
Kapten Krok.
Ja, precis. Kapten Cook.
Cook. Det kan bli lite av en snackis faktiskt.
Men det tror jag.
Jag säger det direkt. Kapten Cook. Jag kan inte låta bli.
Nej.
Jag måste.
Men den klockan förtjänar mer. Och, det, och grejen är så att Rado som gör så här slimma, keramiska, små liksom nätta dressade gör en fantastisk reissue. Mm. Och vad de gör är att de sizear inte upp den. De håller 37 mm. Okej, safirglas, men det är det man ska ha. Men ändå liksom en tydlig liksom välvning på det så att du får känslan av en riktig liksom vintage. Mm. Och de gör det riktigt, riktigt bra. Men det är självklart att reissues och vintage vintage-dykare, pilotklockor, det är ju ett tema som har varit kanske ett år, två år, men det späs ju på ännu mer. Mm. Och, så det syns ju, absolut, det gör det.
Och det som saknades?
Ja, men det är som, alltså det är självklart, om man nu gillar fine watchmaking och man fascineras av komplikationer och helt liksom galna liksom grand complication, så var det ju inte så mycket sånt i år. Alltså det var ju inte såna här dream pieces som det har varit föregående år. Lite. Så det, och det, alltså för sånt är alltid så sjukt roligt att titta på och liksom sätta sig in i. Så att det var lite färre sånt. Så. Men å andra sidan så var det ju mer liksom affordable, lite mer kommersiella bitar liksom, som vägde upp kanske lite grann. Men om man nu var ute efter att se några galna komplikationer så fanns det inte det riktigt på samma sätt.
Ska vi hugga in på buffén av märken? Och bara så här, göra lite recap?
Det är ju därför vi är här.
Ja, exakt. Ja,
absolut,
exakt.
Absolut.
Vad ska vi börja? Ska vi börja med Omega?
Mm. Omega var... Det är ju en grej, liksom.
Får jag säga det?
Varsågod, tänker jag.
Trissan,
precis. Trilogin. Precis. 1957, launchen av Speedmaster, men också Railmaster och Seamaster 300. Och i år så släpper Omega en trilogi. Alltså Railmastern, Seamastern och Speedmastern. Och och man släpper det i en samlingsbox, limiterade till 557.
Shit, vad gillar den här boxen.
Den är fantastisk. Och det roliga med boxen är att det är ju inte bara klockorna som är liksom, exakt, vi har köpt, det är ju boxen också.
Ja.
Det är de här liksom, tunna kartonger liksom, med någon slags velvet tyg påklistrat. Och så
det lilla etuiet med band.
Ja, precis. Ja, men fantastiska klockor. Och vad man har gjort är att man har ju magnetröntgat klockorna. För att kunna få dem så lika originalet som möjligt. Sen är det självklart att man använder sig, liksom, man har förstärkt länken, safirglas och hela den här biten. Men fantastiska klockor. Och tittar man på de här CK 29, 13, 14, 15 så är det verkligen de klockorna som man håller i handen.
Jag sa det till min fru faktiskt, det där är en sån här exitbox. Om jag av någon anledning skulle sluta hålla på med klockor och inte liksom samla någonting själv och inte... Då skulle jag faktiskt kunna tänka mig, om man har de tre klockorna i den boxen, det sättet med lite band och sådär, så man behöver egentligen inga andra klockor. Den skulle kunna täcka upp för hobbyn, lite som konstig landning. Ja. Skulle kunna vara som en respirator för hobbyn under några år.
Ja, men precis. Och jag menar, om man tar Speedmaster, så är det, oavsett vilket rum den går in med, alltså folk kan bära Patek, om man vill FPR, eller har du en Speedmaster, då kan du umgås och hänga med dem. Mm. Du behöver inte skämmas.
Ja.
En Speedmaster kan du alltid ha, och har du alla tre, då kan man sluta. Fantastiskt.
Vilken hyllning vi gjorde nu.
Nej, men det, ja. Ja.
Men alltså, bra grejer ska vi ju snacka upp.
Absolut, absolut. Nej, men de har gjort det riktigt, riktigt, riktigt bra. Mm. Det som är tråkigt är att det är 557 boxar. Och det är lite. Mm. Jag tror Omega har 250 egna butiker, alltså egna butiker. De kommer inte upp till två. De har 2500 återförsäljare worldwide, så att det blir svårt att lägga vantarna på sådana
här box. Jag tyckte listpriset var rätt schysst ändå faktiskt.
Ja, strax under 200 va?
180 någonting.
Ja, precis. Ja, jag tror 190. Nej, men det är tre fantastiska klockor. Var och alltså hade det den där kostat 25-30% mer så hade de inte reagerat.
Nej, verkligen. Så verkligen.
Att, nej, men fantastiskt, fantastiskt bra. Det som är då bra i sammanhanget är ju att du kan ju köpa... För att klockorna kommer var och en också limiterade. Mm. Så du kan, vilken då är kanske lite större chans då att man kan lägga vantarna på en av dem i alla fall. Men jag tror att det är 3000. Har du det, Denke?
Nej, jag vet bara att Omegas limiterade är väldigt många.
Det är många, men den där behöver vara många. För att, så. Men riktigt, riktigt, riktigt bra gjort. Och det var kul också att man bara inte lyfte upp Speedmastern. Mm. För att jag menar, Railmastern och Seamaster 300 lanserades också för 60 år sedan. Så att, bra gjort, imponerande. Det skulle vara väldigt roligt att ha en sån här box.
Omega, okej. Fast gjorde de något annat som är värt att skriva hem om? Nej, det var boxen va?
Det var boxen. Nej, det var boxen.
Vi hoppar vidare. Blank Pan. Fast bra. En grej där jag gillar.
Men säg en det. Grej?
Ja. Men säg det du.
De gjorde också en reissue på en 50 Phantoms. Yep. 50 Phantoms mil-spec. Och mil-spec står för Military Specification. Och
det kliade lite där.
Ja, det gjorde den. Och det är, för er som inte har sett den, så vad den har i tavlan. Dels är den 40 mm, så att den är inte som 45, som den 55 som finns idag. Som är lite för stort. Så att det är en bra storlek. Men så är det också en den har en lite, jag vet inte om man kan kalla för komplikation, men den har en fuktindikator.
Yep.
Så att om det kommer in fukt i den här klockan, så har du en lite, det blir som ett litet lackmustest. Du har en vit och en orange liten zon, och den här vita blir då röd. Och vi har en liten film på den här som jag tror vi kan lägga ut på Instagram-kontot där. Men den var fantastiskt, fantastiskt bra. Och reissue ser ju, det är en stor grej, och den trenden lär ju hålla i. Och det här var också väldigt bra gjort.
Jag har ju egentligen lite sådär, min gut feeling är att jag inte är så förtjust i reissues. Egentligen. Jag tycker att det är roligare att bli liksom. Det var ju någon, till exempel så apropå den här Omega-trissen, så var det ju någon som var rolig på KS som faktiskt har en sån triss i originalutförandet.
Det är helt galet.
Ja, som la upp en sån bild. Det var liksom nästan ingen som ens såg att det var... Nej. Originalet.
Nej, men det är ju andra sidan är ju få förunnat.
Verkligen,
jag tycker bra reissues är liksom värdefullt. För det låter ju också en bredare allmänhet som kanske... Liksom, man kan fånga ett intresse där.
Verkligen, verkligen.
Men jag håller med, det finns skräckexempel ibland. Men när de gör det bra, ja, men som Rado faktiskt, som Omega och även Blancpain, så blir det väldigt... väldigt spännande och väldigt roligt.
Ja, men precis.
Och det blir en fin klocka i sig själv. Ja, men du kan köpa den där och inte ha en aning om att det är liksom en reissue på någonting och njuta och uppskatta.
Verkligen.
Så att,
ja, men sen på många sätt så är ju en vanlig Omega Speedmaster Pro en reissue.
Ja, men exakt. Precis. Och den är ju lika liksom up to date och modern idag.
Det är väl mer att jag kan ha svårt för när det börjar bli så här fake party eller sådär.
Ja.
På party, men det är en annan historia kanske.
Ja, precis. Ja, men den var helt magisk.
Provade du den?
Yes.
Satt den på armen?
Den satt på armen.
Och du skickade inget wristshot till mig?
Du ska få den snart.
Trist historia det här, Fedde.
Ja, det finns många bilder som du ska få här, Denke. Men fantastiskt bra, limiterade 500 bitar. Har vi tur så får vi en, tror jag att vi kommer få. Har vi lite tur så kanske vi får en till, men en fantastiskt bra klocka, och det summerar egentligen Blancpain. Så ja, i för sig, de gjorde bättre skap än den Ocean Commitment, den blåa. Har de också gjort en mindre storlek, 38.
Lite bärbart.
Bra bärbart, jättefin klocka för sig. Men absolut, milspecken var magisk.
Magisk, det är så här, är väldigt bra. Jag tycker att det är bra ord, jag tycker det är välvalt. Och magisk, man kan säga det. Vissa säger att man inte kan säga magisk, för att klockor kan inte vara magiska.
Då vet man inte, man inte gjorde det.
Nej, de har aldrig tittat på en Blancpain 55 milspec.
Precis.
Tudor, låt oss prata om Black Bay.
Black Bay, precis. Förra året så hade du en beef med att du tyckte att det var för många.
Ja.
Ja, precis.
Korrekt.
I år släpper de 4
yep.
referenser.
Ja.
Black Bay Steel and Gold.
Yep.
Black Bay Steel, Black Bay Kronograf och Black Bay 41.
Mm. Då kan vi konstatera att det krävdes 403 försök av Tudor att släppa en bra Black Bay. Och man lyckades på det 404 där man släppte en 2-tons. Gud vad jag gillar den klockan.
Jag håller inte med i det du sa initialt där, men absolut.
Ja,
Two-tonen är, nu ska jag inte säga magisk, den är väldigt fin, väldigt bra.
Mm. Jag säger att den är magisk.
Ja.
Jag tittar om den jättemycket, jag tyckte att den var jättefin. Alltså, jag får alltid lite kritik när jag bär 2-tonsklockor.
Från din fru eller från...
Alla.
Från alla?
Från alla.
Jaha, vad spännande. Ja. Mm. Jag kan bara säga, apropå two-ton,
ja.
Det har ju, för oss, vi kan ju se en tydlig förändring i köpmönster och beteende och intresse för two-ton. Det har vuxit lavinartat.
Mm.
5-6 år sedan, nej, jag ska ha stål eller helguld.
Mm.
Och idag köper alla two-ton.
Jag tycker det är skitstyckt.
Ja.
Jättestyckt. Jag tycker att det är helt rätt av Tudor att släppa en 2-tons. För det var precis den där twisten som Tudor Black Bay behövde, tycker jag.
Ja.
Och jag tyckte att det funkade jättebra på länk. Och jag tyckte att det funkade jättebra på andra armband också.
Ja. Jag testade ju båda där. Och vi kan lägga upp en bild på det här. Och just med lädret är den väldigt, väldigt sublim. Alltså du har ju kronan och du har vridringen. Och det är en, om man nu är lite rädd för bicolor, guld och stål, så är det en bra klocka att det börja
jag,
med.
Att jag är lite rädd för bicolor.
Ja, men det är lite finsnävel för. Men, ja. Men om man nu vill liksom testa vattnet lite grann, så är det en väldigt bra klocka att starta där.
Mm.
Och vem vet, det kan ju sluta med... Alltså,
jag skulle säga det, jag har ju haft både, alltså, 2-tons, både GMT Master och Submariner i 2-tons. Så att jag har kört det racet.
Okay.
Det är då kritiken har uppstått. Men vi släpper det. Låt oss prata om Tudor Black Bay 2-tons, för jag vill hänga kvar lite där. Det har varit lite diskussioner, jag har inte riktigt fått rätt sida på det. Är det pläterat eller är det liksom guld rakt igenom?
Om man tittar på vridringen och kronan, så är det guld, inte pläterat, massivt. Tittar man på länken förutom en bitarna, så är det en plätering, och det är en gammal pläteringsteknik som heter Goldfill. Frågar mig inte exakt hur den går, men det är en pläteringsteknik. Är det. Men det är också, jag menar, den klockan tror jag ligger på 45. Däromkring med länken, så ska man hålla den liksom affordable, eller relativt affordable, så.
Skönt när vi kommer fram till att 45 är fan billigt.
Ja, men i sammanhanget får man
svara det. Jag tar 2.
Nej, det är mycket pengar det där, men den är ändå, du får väldigt mycket klocka på de pengarna men jämfört med andra. Men för att kunna hålla den prisnivån så har man gjort en guldplätering där. Men jag menar, vi hade ju också frågor om det här, hur det kommer att se ut och så funkar. Men enligt folket på Tudor så är det här ingenting som kommer nötas ner, eller någon stålbit kommer att titta fram och så vidare. Så bra gjort. Och man har ju också tänkt till i med att de delarna på en klocka, liksom yttersiktet så att säga, som får stötar och som tar i, det är just krona och det är vridringen. Och där är det massivt.
Mm. Kronografen då?
Jag gillade kronografen.
Mm.
Det gör jag absolut. Jag tycker det är en snygg klocka.
Mm.
Sådär. Och jag kan tänka mig att vill man jämföra en Omega eller en Breitling så är den med där och tävlar i liksom, det. Så. Sen är det ju spännande just man tittar på verket. Mm. Samarbete med Breitling. B01-verket. Så att det är, och bara Breitling också har lånat ett verk från Tudor, så det är ett spännande samarbete de emellan. Och prismässigt, jag menar, det verket i Breitling kostar ju bra mycket mer än Tudor, så att det är kul.
Är du med på den här, hör upp det på den här övergången, på tal om Breitling?
Mm.
Vad släppte Breitling för nytt under Basel?
Det jag kommer ihåg, förutom Breitling-festen,
jag
inte heller kommer ihåg någonting. Men, de gjorde en fantastiskt fin Navitime Rattrapont. En split second-funktion.
Alla somnar, du vet vad.
Nej, för det. Då ska man se klockan.
Men Navitime är tråkig.
Nej, hur kan du säga det? Det är ju en fantastiskt fin klocka. Frågar du mig så är det bästa de har gjort.
Okej, den är okej.
Nej, den är fantastiskt fin och snygg rattrapant. Och oftast de flesta rattrapanter har ju en tredje liksom, knapp för split second. Men det har inte den här klockan, utan du använder kronan, eller tryckknappen i kronan. Så att den liksom, stilistiskt blir jättefin. Tittar du på en IVC rattrapant i gammal portugis till exempel, så finns det en viss obalans med den tredje knappen uppe till vänster. Så att bra gjort, superfin klocka. Jag ska inte säga vem, men det var en i personalstyrkan som köpte den faktiskt. De släppte ju en cool kronomatt med en champagnetavla. Där kan vi prata liksom 90-talsvibbar. Ja. Vi kan lägga upp det sen. Men det, var, det roliga var att den passerade någon slags gräns så att den blev cool.
Men måste inte Breitling vara det lite så här? Det ska vara lite för fläskigt på något vis.
Ja, men det är en stor
det
klocka.
Det är därför liksom. Jag gillar B60. Den kändes fläskig på bild.
Så ja, jag, det är lite deras DNA. Liksom, så att, ja. Men, nej, men det är bra. Alltså, den här Brattrapanten var superfin.
Zenit.
Ja.
Låt oss prata El Primero.
Precis. Eller Charles Clombivier, kanske. Ja. Han steppade in som vd här i december, tror jag. Ja. Det har ju varit mycket tal om innan att han ska nu komma in även i Zenit. Han är ju, ja, alla vet vad han har gjort med Hublot, Tag Heuer har han ju också satt sin prägel på, och nu är det Zenits tur, och alla de här ingår ju i LVMH-gruppen. Och han kom ju i december, så det var lite så här, hur hinner han göra någonting? Var kommer vi se hans avtryck redan nu, Basel 2017 här? Och det har vi absolut gjort i Defy El Primero 21. Mm. Vilket är, som de själv uttrycker, det är ett spännande urverk i den. Och egentligen så har de inte gjort någonting urverksmässigt med den sen 69, sen lanseringen. Så att, i år så släpper man då Defyen. El Primero 21 med en hundradels sekund kreograf. Som är sjukt cool faktiskt. Och sitter fantastiskt bra. Och självklart, jag menar, elefanten i rummet. Det ser ut som en Hublot. Och frågar mig, så ser det ut som en fin, snygg Hublot.
Ja.
Gör det, den är tydligt inspirerad där.
Men det behöver inte vara något dumt. Att
det är absolut inget dumt. Nej, verkligen inte.
Jag tycker menar, Hublot får oförtjänt mycket smörj ofta.
Alltså de var ju, nej, vad är det, 15 år sedan? Ja. Någonting. Och jag menar, de var ju tidiga med att blanda olika keramiska gummi och segguld och så vidare.
Ja,
och de gjorde, han var ju rätt i tiden, det var ju det folk efterfrågade. Men de gör fantastiskt fina klockor och tittar på deras liksom, urverk och hur de jobbar. De gör fantastiskt bra, så att jag tycker att det här är ett komplement. Zenit gör ju väldigt så här, klassiska kronografer och lite mossigt kanske fel ord, men väldigt, väldigt klassiskt. Och de behöver någonting coolare än klocka för första århundradet. Och det här är en helt rätt väg att gå, tror jag. Och den, jag menar, tittar du på den, det är en spännande teknik. Det är två fjäderhus som dels driver kronograffunktionen och sen verket tiden. Du har också två balanshjul som driver då respektive klockan och kronografen, och får det där att funka på ett bra sätt. Och exempel, när man drar upp klockan, så ena hållet så drar man upp fjäderhuset i klockan. Och så andra halvhållet så drog man upp fjäderhuset till kronograffunktionen. Så det är väldigt smart och bra gjort. Och så har du en liten power source som visar energin då på kronograffjäderhuset.
Vad ligger listpriset på fram?
Den kommer ligga från, om man tittar på den keramiska, kommer ligga 100-115 någonstans där. Och stålen med de här open-tavlan kommer ligga på 107-110 däremellan, och den täckta kommer ligga under 100. Och det är ju väldigt, det är ett aggressivt bra pris för en fantastisk klocka, och jag tror att
det
här,
är där igen.
Nej, men det är ju det alltså, det är ju sjukt mycket pengar, det är det. Men ska man, ja, men för det märket med den fantastiska storyn och liksom,
vi får nästan slägga in en disclaimer. När vi pratar om prisvärda klockor, då gör ju vi det utifrån ett speciellt perspektiv.
Absolut. Nej, men det gör vi. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar.
Och det finns ingen snobbism i det här.
Nej, men det gör det inte.
Nej,
därför att jag menar,
det är alltså, ingen genuin.
Det här, köpa en sån här klockan kan vara ett roligt sätt att spara pengar. Alltså, kanske inte den här Defyen, men om du köper en Rolex eller Omega eller något bra, så tappar du inte så mycket värde. Så att, nej, men det är verkligen inte, vi har all respekt för det, är väldigt mycket pengar. Men om man tar det i en kontext av att priserna har ju varit liksom absurda, om vi bara tittar något tillbaka, så börjar det liksom synas en tillnyktring vad det gäller prisbilden. Ja, och för den komplikationen, för det märket och för det får, så är det 100 supermycket pengar. Men det är väldigt mycket, mycket klocka för de pengarna.
Jag tyckte det var ett bra uttryck. Tillnyktring av prisbilden. Jag tyckte det var väldigt bra. För att det är väl också så att man är väl nästan lite tvungen kanske att börja parera. För det har ju varit ett tapp i försäljning på klockor.
Absolut.
Det är få förunnat att kunna göra årliga prishöjningar med x antal procent. Bara sådär lite draget ur hatten.
Precis, och inte egentligen tillföra någon added value egentligen. Nej. Som är kopplat till prisbilden, där prisökningen egentligen bara blir en nominell liksom, finansiell transaktion utan att egentligen få något mer värde i form av liksom, på produkten och så vidare. Så att det, mycket, mycket bra och trevlig klocka. Sen gör de ju uppdatering av deras Elite och av Chronomaster modellerna också, så det händer ganska mycket där, och man ser liksom Beavers inverkan på det märket, och det finns ju mycket potential, så det ska bli spännande att se vad de hittar på i framtiden. Men det är en väldigt, väldigt, väldigt rolig och bra start med Defier Primero 21 faktiskt.
Chopard,
ja, vad tycker du?
Men jag tyckte, jag såg en modell fladdra förbi. Jag har inte ens researchat vad modellen heter. Mm. Men det var små gulliga diamanter inne i klockan.
Ja. Ja, men Chopard har ju sina rörliga Happy Sport.
Ja, och jag tyckte den var ganska fin.
Sen gör de ju Mille Miglia också. Klockan varje år släpper de en. Ja. Och i år firar Mille Miglia 90 år. Och de gör alltid en special limiterad version.
Så år släpper de 90 varianter?
Nej, några fler faktiskt.
Det never go full tudor, som man brukar säga.
Precis. Och den var fin också. Klassisk kronograf, lite större. Spännande tavla. Det är inte en perlage, det är en finisieringsteknik. Men det, om man tittar i den tavlan så är det en ganska spännande tavla. Så en fin klocka.
Så. Seiko! Ta fram katanan och hugg loss nu då. Tittar du mycket på Seiko nere i Basel?
Alltså, ingenting? Nej, det gjorde vi inte, tyvärr. Jag såg en presskonferens däremot där de här lanserade. Och vad jag förstår så Grand Seiko kommer de lyfta ur lite grann och starta eller liksom separera från företaget där. De kommer lyfta upp loggan. Istället, och så gjorde de tre liksom, modeller från de 60-tals klockorna. Nu kommer Cobra Kai halshugga mig.
Ja, de kommer
inte uppskatta min
de, totala... De får väl göra det.
Seiko gör fantastiska klockor. Och Grand Seiko, hur länge? Det var 10-15 år som de har funnits utanför Japan. Det är inte längre. Jag tror inte längre.
Jag vågar inte säga någonting.
Men jag tror inte att det är inte så mycket längre. Så att det är väl bra att de liksom separerar det från...
Men nu är jag ute på riktigt djupt vatten. Det är väl som man har gjort med Credor också.
Ja, precis.
Credor, Grand Seiko, Seiko.
Men Grand Seiko är fina. Det är fantastiska klockan. Finisheringen, alltså det är word, respekt. Mm. Så.
Jag tycker det är coolt med en reissue som jag tror blir årets paddy.
Dykan där, den stora...
Rishen. Den som heter så mycket som SLA-017.
Okej, okay, berätta mer.
En Rishu på en 60... Seikos första dykarklocka. Så är det en Rishu på den. För att uttrycka sig lite sådär slarvigt och kort.
Okej.
Okay. Släpps bara i 2000 extra. Och det har ordnats ett gruppköp på Klockstack.
Ja, vad spännande. Ja,
så att jag tror att det till och med är så att hela nordiska tilldelningen av den där modellen
går till
Klocksnacks gruppköp. Ja, det är faktiskt ganska coolt.
Ja, det är ju fantastiskt.
Den är snygg. Det är en riktigt snygg klocka. Den är strax under 40 mm, ganska tunn, rätt bärbar liksom. Och så skön vintage look, fast ändå lite uppdaterad. Ett nyare verk då naturligtvis, men inte tagit ett gammalt verk.
Ja. Och då undrar jag så här, den här gruppbeställningen, är liksom, får alla sin eller blir det internt någon rangordning? Så här, men vi får tre men vi är 10 som är intresserade, eller hur har du någon...
Det gruppköpet, men det funkar som när vi gör gruppköpet.
Ja. Då, alla som är intresserade får varsin.
Alla som är intresserade får anmäla sig. Sen om det finns några att få tag på så är det liksom först i kvarn.
Okay.
Så det finns en lista som är fulltecknad med kölista dessutom. Så
jag förstår.
Den är ju poppis.
Men som jag förstod, det de gjorde i år var att de lyfte upp
separationen av varumärkena.
Försöker gå tillbaka till vintage. Så jag tror man gör det i syfte att lansera Grand Seiko bättre och mer effektivt utanför Japan. Och det är ju en fantastisk klocka. Så absolut, det får vi applådera.
Ja. Tag Heuer.
Tag Heuer. Det är lite kul, de gjorde ju apropå alltså reissues, då tänker man så här, ja men 60-70-tal kanske möjligtvis, men det går ju att göra reissues också på klockor som gjorde på 90-talet. Och Linken, för er som har gjort en reissue på, om man ska kalla det.
Slutet tillverkas 2003.
Ja, exakt, och den i sin tur byggde på en klocka som gjorde för en, som heter SL. som inte var fin. Nej. Det får man faktiskt säga. Alla er som har SL:en, förlåt, men...
Ni har fula klockor.
Den är...
Det är bara dunk utanför mig.
Precis. Men om man gillar den typen av liksom integrerad länk, och där länken är en del av liksom upplevelsen av klockan...
Jag får alltid lite så här, du vet, det rycker i knät och så börjar man så här hosta och mår dåligt när man har integrerad länk. Det känns ingen bra.
Tycker du inte?
Nej. Jag vet inte varför.
Okej. Okay. Well, look.
Jag kan inte
Nej, men det finns ju de som gillar det. Och jag kan förstå varför. Därför att, jag menar, du har boetten, klockhuset, men länken är en vital del. Och man vill liksom se klockan kanske som ett armband, en accessoires, mycket mer, så är ju integrerad länk roligt på det sättet. Mm. För det är en upplevelse som har en så. Och gillar man det nu och har en SL, då tycker jag man ska titta på länken. Mm. Jag måste erkänna att min inställning till att men nu ska jag få titta på länken, vad tänker de? Vad gör de? Mm. Så att vi åkte ner dit och jag måste faktiskt säga att det var det bästa de gjorde. Fantastiskt fin. Tittar man på PRC, släppte en klocka som heter Polo S som en liten blandning av Hakone Out Patek och Nautilus. Så jättefin också. Mm. Och det är lite så här samma liksom sofistikerad, slimmad sport. Liksom, så här, jättefin. Superfin.
TAG har ju lyft sig något enormt.
Ja, men de har gjort. Kört faktiskt. Med VR. Ja. Det har de gjort.
Ska vi prata om den riktigt stora elefanten i rummet? Vi har inte pratat någonting om det.
Nej, precis.
Ge mig ett R.
Ge mig ett O.
Ge mig ett L.
Ge mig ett E.
Ska vi fortsätta? Jag var på väg att skapa the most awkward moment ever.
Ja, precis. Rolex, folk kommer på mig.
Rolex, vi ska prata om Rolex.
Det ska vi göra. Vilket år.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag på riktigt.
Ja, okej.
Okay. Men som jag sa tidigare, det var när de släppte nyheterna den 22, så var det lite så här, okej. Okay. Så det var inte liksom, som föregående år, det var helt galet. Ja. Men det där fick sjunka ner lite grann, när vi fick se BTS 41 stål, när vi fick se och klämma på Skydweller, så inser man hur bra det här är. Mm. Och mitt fokus ligger, eller den jag tyckte var absolut allra bäst, var ju Skydweller. Det var lite som att upptäcka den på nytt.
Det vi pratar om, det är att Skydweller kom i stål.
Exakt. Ja, och det kom i stål och två tons, precis. Eller roll i stål egentligen, för det är ju stål och vitguldskrans. Och så är det... vilket är de betecknade som roller, så de blandar metallerna. Precis, men den kommer ju exakt till stål med vitguldskrans och även då gulguld och stål. Alltså den har ju funnits i ädelmetall fram till nu. Och det är en klocka som många, inklusive jag själv faktiskt, inte liksom har kanske upptäckt. Eller
har det varit en kioskvältare?
Ja, men vi har sålt bra, det har vi, absolut. Men det är självklart att många kommer in här och köper en Rolex, men jag vill inte lägga liksom 350-400 plus på en klocka. Så då inte den, har inte då den
vill,
varit då ett
vill
alternativ.
Du inte ha den tillräckligt mycket.
Nej, men precis. Men då har inte det varit ett alternativ. Och helt plötsligt så, det är ungefär som du vet, man har hängt upp med sin fru länge och så blir man lite nykär igen. Sådär. Man
bara
upptäcker andra fantastiska sidor.
Det är skitroligt att du kallar precis din fru för en Skydweller.
Det var lite så här, man upptäcker nya fina, vet, det går lite så här, lite här, och så upptäcker man nya, nya fina saker. Och det var faktiskt fantastiskt roligt att testa den och känna av den. Och jag tror att det kommer bli den mest efterfrågande liksom, klocka som vi kan sälja, som vi får.
Du tror
liksom,
det,
ja, det tror jag absolut. Okay. Tittar vi på de förfrågningar, de mejl och de har ringt in till butiken, så vi har fler som frågar om Skydweller än om Sidwellen faktiskt. Ja.
Ska du inte den listan någonstans? Alltså Skydweller 140, va?
Eller? 128 i stål med vitguldskransen. Vilket det, hade de sagt att den här kommer kosta 176, då hade man liksom inte höjt på ögonbrynen speciellt mycket. Men 128 är väldigt mycket pengar. Väldigt mycket pengar, absolut. Det är sjukt mycket pengar.
Det är oerhört prisvärt.
Ja, men det är väldigt mycket klocka. Det där uttrycket blir lite slitet, känner jag själv. Men det är väldigt mycket klocka för pengar, på riktigt.
Gud vad bra pris.
Ja, men det är det ju, med tanke på vad du får. Och för er som inte vet, Skydwellen är ju, det är egentligen den mest komplicerade klocka som Rolex tillverkar. Det är en annual kalender, så de håller reda på 30-31 dagar. Mm. Och på ett väldigt finurligt sätt, månaden indikeras som en liten, beroende på utförande, med en liten markering som flyttar sig då mellan då 1 till 12. Så är det, står den vid 3, då är det månad 3, mars, det vill säga. Mm. Du har en GMT-funktion. Och så datum naturligtvis. Och hur du hanterar den här klockan gör du tillsammans med bezeln. Så att när du ställer den så vrider du bezeln i olika lägen. Och så kan du ställa de olika typerna av datum, månad och sen GMT-tiden och sen vanliga tiden.
Det låter så sjukt komplicerat.
Nej, men det är inte det. Rolex, det är en komplicerad klocka, men du hanterar den på ett enkelt. Ja. Väldigt, väldigt Rolexkt. Ja. Så, på ett bra sätt. Men det är, sen kan man ju prata funktion och så vidare. Men när du sätter den på handleden och så blåa tavlan är magisk.
Men det var ju inte det enda som Rolex släppte. Jag sticker, innan vi går in på...
De släppte Date Just Lady 28.
Ja.
Det gjorde de. Äntligen.
Skit i det. Nu skippar de där. Date Just är så tråkigt. Det är 40,
hur
40,
kan 41. Du säga det?
40-41.
Date Just 41. Nu, den släpptes ju förra året. Ja. I Rolex Sår ersatte Date Just 2. Men fram till nu då så har ju Date Just 2 existerat i stål. Och det här var ju en av de mest, det här visste vi skulle ske. Ja. Så nu dödar man Date Just 2 och så ersätter man med Date Just 41 i stål. Mm. Med fluted vitguldskrans med den släta stålringen. Och superfin också.
Vad är den största skillnaden tycker du mellan de två klockorna?
Date Just 2 och Date Just 41 i stål. Mm. Det är två helt olika klockor, skojar du? En är totalt obalanserad.
Ja.
Den nya har en liksom perfekt harmoni och balans i upplevelsen av klockan. Det, alltså jag lovar,
den är ren skär horologisk magi, skulle du säga det?
Nu överdriver du. Men det är en tydlig skillnad i liksom, ja, upplevelsen av klockan. Och det är väl lite att liksom, gör rätt.
Ja. Kalla mig konservativ. Jag tycker en Date ska vara 36.
Jag tycker en Date ska vara 36. Ja. Men Date Just får gärna vara
lite större. Den kan vara jättefin om den är 40, ja, eller 41, eller, ja, 42, eller 46, eller vad man vill. Men...
Date Just slätring, jubileelänk och den gråa slättavlan, ja, är mycket, mycket fin. Vi kan lägga upp en bild på den här klockan så, ja, kan vi, absolut, se responsen på den. För den är faktiskt här, köpa själv, fin.
Mm. Ska vi gå in på...
Date Just 28.
Ja, det låter oss prata om Lady Date Just 28.
Mycket, mycket fin.
Klockan som var så uppstackad innan basen också.
Ja. Ja, men det har den absolut varit. Ja. Vi har massor med kunder som tycker att 26 är för litet och vill ha lite större, men tycker att 31 är lite för stort och vill ha en klassisk. Och de har, nu slutar man ju med 26 mm, det är ett just, och ersätter de med 28. Och fantastiskt fin, bra klocka. Och jag tror att det kommer bli ett uppsving för, inte små klockor, för 28 är inte litet, men ändå liksom den klassiska klockan. Mm. Så att jag tror
men 28 är tillräckligt mycket för att den ska bli mer klocka och mindre smycke.
Ja, precis. Så där tror jag vi kommer se en ökad efterfrågan och en acceptans för att man inte behöver ha liksom, mid-size. Liksom. Så att det är mycket, mycket bra. Okej, kör Denke, jag vet vad du vill komma.
Nej, jag kan bara säga så här om Sidweller. Jag fattar, jag förstår. Varför man släpper en Sidweller som är 43 med röd text och datumbubbla. Jag förstår det.
Men bra, då kan du berätta för mig, för jag förstår inte.
Nej, gör du inte?
Nej.
Gör du inte?
Det är totalt.
Va? Hur kan du inte förstå?
Nej, men
så här. Ja. Nu kommer lite helt galna generaliseringar här. Men om jag är en vanlig snubbe som ska köpa en Rolex sport, Rolex i stål, så kanske jag tycker att en Rolex 40 mm är lite för litet. Eller så tycker jag att det är perfekt. Tycker jag att det är perfekt, att köpa en Sub. Och är jag lite klockintresserad, sådär, lite klocknördig, då är det en annan ballpark. De killarna lämnar vi där hem.
Ja, men vi tar den vanliga liksom. Ja. Jag vill ha, jag har sparat
average,
länge.
Average,
nej, men jag har sparat länge. Ja. Det har gått lite bättre. Jag vill köpa en fin klocka. Ja, jag vill ha en Rolex. Min pappa, precis, hade det liksom. Ja. Jag vill inte lägga absurda pengar, men jag vill ha en bra klocka. Och jag
då, går
lite
in, research. Då går jag in på hos en lämplåtförsäljare.
Nymansur.
Nymansur.
Ja.
Fick du den också?
Jag fick in, ja, precis.
Då går man in på Nymansur. Och sen så tittar jag för att titta på en Rolex. Och sen så kanske man plockar fram då, eller får framplockat åt sig en Rolex Submariner i 40 mm. Då tycker jag att den är schysst. Eller så tycker jag att den är för liten. Det finns ju en liten chans att jag tycker att den är för liten. Därför att många människor, många gillar lite, nej, större klockor.
Jag håller med. Det är många som
och då plockar
väljer
du fram,
Rolex.
När du står där och ska, ja, sälja den här klockan. Då plockar du, det du kan plocka fram då från Rolex, det är ju en Deep Sea. en hockeypuck på björntråd typ. Den är jättestor och har liksom så här, en liten sån tund
underdimensionerad länk.
Ja, men det är, ja, precis.
Det är det som är rätt med den klockan, att den är just liksom 20 mm.
Det blir liksom för mycket tool med en 44 mm så där. Alltså det är deep sea. Då kan man tänka så här, ja, men den vanliga sidvallen då. 100, vad blir det?
116 600.
Ja. Den är väl bra. Så, 40 mm, lite tjockare än subben. Nej, det är liksom för liten skillnad. Det är svårt att motivera den
prisskillnaden. Mindre diameter på urtavlan, så att den upplevs precis, lite mindre faktiskt.
Exakt, ja. Så att det finns en lucka däremellan. Och vad kan vara mer kommersiellt smart än att slänga in en Rolex som är 43 mm, datumbubbla, lite röd text, schysst, stekig, passar perfekt när man ska liksom hänga på krogen eller om man ska... Nej, men alltså, jag fattar. Jag fattar liksom hur man... Den fyller en lucka liksom, gör den.
Nej, men absolut.
Det sagt, för jag har mycket att säga om det här, Fred. Häng med nu. Det sagt, för mig som klocknörd och lite av en sidväller tycker om kille, så tycker jag att det är katastrof.
Ah, okej. Okay. Här kom den. Okej. Okay. Ja. Det är lite intressant, för du har olika perspektiv. Ja, jag har så svårt för det.
Jag är som en man med många hattar.
Ja, fantastiskt.
Jag är en så fantastisk empatisk förmåga. Jag förstår olika perspektiv.
Ja, det är stort. Men om vi tar nu perspektivet liksom Sidweller, ja. Nörd, så liksom, vad är det för kritik du då?
Nej, men den ska vara 40 mm, det ska bara vara det.
Ja, det är ett, okej. Okay.
Ja, den ska inte skilja sig så mycket från subben. Nej. Den ska vara lite bättre.
Ja.
Jag gillar den känslan.
Ja. Kostar lite mer och
ja, men rätt, även om det bara som på 90- och 2000-talets början skilde några tusenlappar mellan en sub och en Sidweller, så är Sidwellern, den är liksom lite bättre.
Precis. Alltså, om vi går tillbaka, är du klar eller har du något mer?
Nej, kör du.
Men med datum, om jag bara får så här, datum, om vi tar Rolex eller Sidweller perspektivet, ja. Hur känns datumförstoringen på en Sidweller?
Nej, men jag tycker att jag förstår den tekniska liksom aspekten av att man inte kunde ha ett datumbubblan på plexiglas förut, om jag förstått saker och ting rätt. Och att det var därför man skippade bubblan på de första Sidwellerna. För att det var svårt att få det, om man skulle ner på det djupet. Det fanns, jag läste något resonemang om det.
Ja.
Jag ska inte ta gift på det här, men fair enough liksom. En aspekt skulle ju kunna vara att nu när man hör bubbla så har man liksom tagit hand om ett tekniskt problem som man inte hade löst innan. Liksom. Så. Men jag tycker ändå att så här, datumbubblan är lite, att den inte är på Sidwellern är lite synonymt med Sidwellern.
Ja, men exakt.
Ja, och det känns det lite synd att ta bort den.
Eller att den finns där.
Att den finns där.
Ja, precis. Nej, men nu du ska prata förstoringsglaset på nya Sidwellern här. Så, jag tror att anledningen till att man lade dit den... Dels så har ju inte Rolex en ambition att tillfredsställa liksom, vintage Rolex-entusiast i den meningen. Liksom, utan det är ju inte Rolex.
Vad var det, ambition eller anledning?
Nej, men exakt. Precis. Så att de gör sin grej och så struntar de i vad folk... Liksom, tycker och sådär. Jag tror att liksom, cyklopet är ju liksom, det är så karaktäristiskt stor del av Rolex DNA, så att liksom, den finns alltid där. Liksom. Jag tror att när man tittar på Deep Sea och Sidwellern för nya som kommer här, så är de för lika. Alltså, man måste hitta någonting som separerar dem, och då blir förstoringsglaset liksom, en bra grej att göra. Så liksom, för att få mer liksom, variation. Och också med tanke på att den Sidweller 116-600 försvinner. Den finns ju inte kvar längre.
Exakt.
Nej, så alla vi som funderade på att köpa den och inte gjorde det. Vi får ju ångra oss bittert.
Ja.
Så, men det finns ju andra lite större klockor. Ja. Skydwellen kanske inte kommer bli ett komplement liksom, riktigt så. Men om man vill ha en lite större Rolex och tycker 40 för lite. Så finns ju även Skydwellen där.
Glöm inte bort igenkänningsfaktorn lite nu. Skydweller, alltså många vet att det är en Rolex.
Nej, men det fattar ju folk, absolut.
Den det har ju står liksom, ju på,
ja, exakt, ja. Nej, men den har ju alla liksom... Nej, det fattar folk. Så gör det. Men om man tar, om vi nu ska liksom prata Deep Sea, så dels är det ju inte... Jag menar, vi kommer få bara så här en extremt liten tilldelning av den klockan. Och så att den här killen som... Nej, jag vill ha... Det kommer att bli svårt, vi kommer inte att ha klockor. Så det är ju ett perspektiv. Så att där fallerar ju liksom tanken att det ska vara ett komplement. En sak som är roligt med Sibel, det är ju den första professional med kaliber 32-35. 70 timmars gångreserv, nya Crown Energy Skatement. Så det är roligt att man har puttat in den kalibern i en professional. Denke, om du får lista utifrån, du har inte varit där, men du har säkert suttit framför datorn och kollat. Om du skulle ta 5 höjdpunkter från Basel 2017, skulle du väl snabbt lista dem och bara ge en liten förklaring varför?
Jag vet inte om man kommer upp i 5 faktiskt.
Nej, men de du kommer upp i.
Då skulle jag säga de typ 5 bästa grejerna från Basel som jag har sett so far. Kanske kommer det ändras, man vet aldrig.
Nej.
Tudor Black Bay 2 tons.
Det var roligt.
Mm. Jag sätter upp den. Jag är faktiskt genuin i min kärlek till den klockan.
Ja.
Sen sätter jag upp. Jag sätter upp Blank Pan, 50 Fathoms. Milsbeck. Bara för att det är coolt.
Det är en fantastisk story, väldigt bra liksom, executed, den är helt rätt, en bra limitering också, för det är så jobbigt om man gör så 150 eller så. Nu gör de 500, det är som
exakt.
Folk som vill ha den där kan få den.
Yes, liksom. Det är riktigt limiterat. Ja. Plus att den känns prisvärd. Bara för att dra den ett varv till då. Men det var 2, va?
Två.
Sen så sätter jag upp som plats nummer 3 sätter jag Omega Trissen.
Mm.
Jag kan se mig själv sitta där på kvällskvist eller barnen har gått och lagt sig och pula med mina 3 omegor.
Ett glas calvados och så liksom sitta. Vilken ska jag... Ja, jag förstår.
Typ.
Ja, jag ser det också.
Det låter inte bra när man säger det.
Nej, jag förstår. Jag ser det. Nej, precis. Okay. En brasa som brinner i bakgrunden. Och,
Rolex igen. Yachtmaster. Rainbow.
Candy, den... Jag förstår.
Kaching. Gillar den skarpt. Ja. Tyckte att den var stenhård.
Mm.
Bara för att den var så... Den är så uppenbarligen too much.
Jag såg den faktiskt. Och den kom med en pavétavla och då blir den ännu mer liksom crazy.
Och så har jag en plats kvar.
Mm. Mm.
Jag säger Sidweller.
Okej.
Okay. Jag gör det, jag säger det. Jag sticker ut hakan.
Jag förstår.
Eller, det vet att sticka takan kanske var dig. Men jag säger Sidweller.
Du och
jag är kluven, jag är jäkligt kluven.
Ja.
Jag kan se mig själv köpa en. Och jag kan se mig själv hata den. När jag har den.
Mm.
Jag tror, det kanske är... Rolex Sidweller nya är nog förra årets Air King för mig. Så.
Du vet inte om du ska älska eller hata den.
Jag tyckte jättegilla om Air King när den kom.
Ja, tyckte, ja men samma sak.
Ja, precis. Vi pratade om det förut. Du är på dig din Air King idag
till
och med. Ja. Men jag tror så här, om 6 månader kanske jag bara står där. Vet aldrig.
Nej, men jag tycker det var bra. Jag förstår och jag liksom sådär. Jag ska dra mina 5 lite snabbt här då. Och då får jag säga Rolex Guidewelder stål.
Mm.
Det kommer bli, alltså du, dejtgästen, jag vet inte, det ska hända lite mer, jag vill inte ha sport. Du, får jag visa dig Guidewelder? Ja, vad är det för någonting? En kalender. Superbra, den blåa tavlan. Finns det någon synonym på magiskt? Oavsett.
Prisvärd.
Jag tror vi behöver det den också. Ja, men det, just det, precis. Prisvärd.
Magisk och prisvärd.
Exakt. Jättebra klocka. Jag är från att aldrig ens, oavsett liksom mängden stor plånboken är, jag hade aldrig kunnat tänka mig köpa en Skyball personligen själv. Nu ligger jag och funderar på det lite grann. Så här, det här skulle vara en klocka som är fantastiskt roligt att ha.
Fattar.
Så att jag tycker den är helt jättebra. 2, Zenitify El Primero 21. Där tror jag det är så roligt att ett sånt anrikt klockhus som Zenit gör någonting riktigt riktigt bra, och det här är liksom, det här var behövligt minst sagt. Och det ska bli jättespännande att se hur folk reagerar och hur marknaden kommer motta den klockan. Men vad jag har hört och vad jag har förstått så tror jag att det kommer bli en succé. Och det är en fantastisk klocka. Den är 44, du sätter den på handleden, den känns som 42.
Det är bra.
Nej, men 44 liksom, det plus det är oversized. Folk vill ha mindre liksom, tror mig.
Ja.
Jättebra. 3, Blanc Pan 55 milspec. Vill man ha liksom en militärklocka liksom en tydlig liksom vintage inspirerad men ändå modern, så tycker jag liksom den är helt bra. Och jag tycker också storleken är bra, att man liksom sizar ner den lite grann. Omega-trilogin. Vi har pratat om den magisk. Har man möjlighet att lägga vantarna på en sån box, gör det, gott folk. Sen har jag faktiskt Rolex Daytona i gult guld.
Hepp.
Ja, med Oysterflexarmbandet. Jag är ingen Daytona-freak. Jag har aldrig liksom gillat den klockan.
Vi pratade sjukt lite om Daytona.
Ja, men vi gjorde det, precis. Ja. Men den finns med här.
Alla andra pratar så mycket om det.
Ja, men lite så. Rolex Daytona i gult guld med Oysterflexarmbandet. Mm. Och med champagnetavlan. Ja, vi kan lägga ut en bild på den, för att den är...
Säg det.
Mycket, mycket bra.
Säg det.
Mycket
säg
bra. Okej, magiskt.
Det är magiskt.
Magisk.
Som vanligt så är vi med Henrik, vår urmakare på podden. Hej. Inte bara urmakare här, du är urmakare på Nymans ur också.
Det stämmer.
Ja. Kul att du kunde komma idag också.
Ja, alltid lika trevligt att vara här.
Henrik, jag har faktiskt en fråga som kanske kan uppfattas som lite sådär basic. Men jag tycker ändå att den är ganska viktig att reda upp. Därför att man... Pratar om krockas olika delar, de yttre delarna, så brukar man ju lite generellt snacka om boetten.
Yes.
Sen så har man uttryck som mellanboett och liknande. Kan du reda upp det här för oss? Vilka är de olika yttre delarna på klockan?
Vi kan väl börja med mellanboetten då, som egentligen det är själva klockhuset. Alltså det som sammanfogar alla andra delar. Både urverket och tavlavisare sitter ju där. Sen om vi vandrar uppåt så har vi då en glaspackning som sammanfogar glaset med mellanboetten. Alternativt om vi har ett hesalit eller plexiglas då agerar det glaset den tätande delen själv. Då finns det ingen extra packning, utan då har man bara glaset, så att säga. Sen är det ganska vanligt att klockan har en bezelring eller en glasring. Den delen sitter också fastmonterad på mellanboetten. Och om det är då en dykskala så är det oftast en klickfjäder som sitter däremellan för att då lägesbegränsa bezelringen i sin rotation egentligen. Annan vanlig del som vi får frågor om från kund vad det är, eftersom de ofta behöver bytas, det är krona och hals. Halsen är den tuben eller röret som går ut ifrån mellanboetten som kronan, den knappen man ställer visarna med eller drar upp en mekanisk klocka med. Och halsen kan antingen vara en rund tub bara som kronan glider längs med, eller också så skruvar man fast kronan i halsen. Ofta på dykarur så gängar man ju fast kronan på halsen, men det är ändå tre individuella delar då. Och sen närmast handleden så sitter ju då bakboetten. Den kan antingen skruvas fast eller pressas fast med hjälp av en, vad vi då kallar för en boettpackning, en plastpackning för en tryckbakboett eller snäppbakboett som det också kan kallas.
Perfekt. Bra utrett. Tack.
Henrik, när du får in en klocka för en service, så jag vet ju att ni är specialiserade på olika märken och så vidare. Så, men om du nu inte skulle vara det och du får in en klocka, vad är det för typ av klocka som du känner störst utmaning att göra en service på? Vad är tråkigast att göra en service på?
Ja, för mig skulle jag väl då säga det är egentligen generellt kvartsklockor faktiskt. För att jag som urmakare sätter ju liksom min utmaning till att få till optimera kraftöverföringen, alla injusteringar för tidsreglering och så vidare. Och en kvartsklocka är ju faktiskt det här då inmonterat i en elektronisk krets, vilket gör att all min utmaning försvinner egentligen in i ett dött chip, om man så säger.
Så om man vänder på frågan, vad är roligast att göra en service på?
Ja, det absolut roligaste skulle jag säga, det är det jag har förmånen att jobba med. Det är Audemars Piguet-klockor. Det är dels väldigt högt och välfinisierade verk med bra precision. Det är genomgående väldigt hög kvalitet, och dessutom så har man väldigt utmanande boettkonstruktioner som triggar mig.
Tack så mycket, Henrik. Vi har en sak kvar på programmet innan vi stänger igen den här lilla butiken. Vi ska prata om badet. Jag vann.
Hur då?
Det var jätteschysst att säga. Jag vann. Jag kommer inte ihåg vad jag slog vad om.
Du slog vad om att de inte skulle göra någonting överhuvudtaget på Sidwell.
Nej, precis. Nej. Det gjorde de inte.
Nej, och nej, det är 43 alltså, mm den som du har lagt halva programmet att prata om.
Du tänker på den nya sidvärlden.
Ah, kolla.
Ja, de har inte gjort någonting med sidvärlden. Den låg kvar oförändrad.
Ja. Jag tror att du har en given plats i Donald Trumps administration här. Alltså, du skulle ju lätt platsa i deras spinngäng.
De har redan ringt.
De har det, va? Ja, absolut, jag kan tänka mig. Ja, jag vet inte om jag håller med där, Dinke. Å andra sidan så jag känner mig inte så här störskål liksom, i och med att jag sa något som korkat som att de skulle släppa en keramisk.
Exakt.
Vilket, jag kan tänka mig så här, hej, jag vill köpa en klocka, är du Federico? Nej, men då vill jag någon annan hjälper
du
mig.
Då är det ju värsta drömläget att göra, och också få börja jobba åt Donald Trump. Då är det bara kunna säga så här,
jag erkänner att det var det mest korkade, och jag kände ju redan lite då att det här var inte liksom helt PK att ens uttrycka i de termerna att de skulle göra en keramisk klocka. Så att, men jag håller dock inte med att du har rätt, så att jag tycker att det är en split enkelt. Vi kan väl skänka de där pengarna?
Ja, vi gör det. Vi gör det.
Ni har ju barncancerfond. Yep. Ja, vi kör Kiva.
Ja.
Ska vi... du skänker 500 till Kiva.
Ja.
Och jag skänker 500 kronor till barncancerfonden.
Yes, den vill. Det tycker jag känns rimligt.
Kul.
Vi slutar när vi är på topp, eller
hur? Det tycker jag, absolut.
Ja. Vi har pratat prisvärda klockor och så har vi donerat pengar till välgörande ändamål. Jag tänker så här, vi säger...
Det var ju bra.
Mycket bra. Snyggt. Vi säger tack för idag. Tack.